With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för att det här är det bästa häst jag har kört och tränat.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla me!
Då säger vi välkomna till ytterligare ett avsnitt av Trottosports podcast efter en spektakulär och händelserik helg i Eskilstuna, får vi kalla det på något vis.
För en gångs skull inte en överdrift i travets värld att säga något sånt om en tävlingsdag där det alltid är fantastiska tävlingar, även en regnig dag i var det nu är någonstans. En måndag kväll så är det alltid fantastiskt, spännande, intressant.
Och den som kommer trea spurtar alltid bra till tredje platsen.
Ja, jag passas nästa gång.
Yes. Vad, ja, vad börjar vi egentligen? Ska vi säga att det var tråkigt att Johnny Takta inte kunde dyka upp på Eskilstuna eller på Sundbyholm som jag... Han fick ryggproblem helt enkelt och kunde inte ta sig upp akuta sådana. Där. Så att, tråkigt, tråkigt. Vi hoppas att det kommer nya möjligheter. Ja, vad tycker ni? Vad vill vi grabba tag i? Helst av allt.
Det bästa först. Ska vi inte ta det bästa först? För det är ju ändå det vi håller på för ändå. Känns det som, va?
Ja, så då kan du börja.
Jag gör det så här då. Jag skällde ju på Örjan förra veckan. Samtidigt som jag ju hyllade honom också för att han är bra. Men jag måste bara... Jag stod upp efter egentligen redan på upploppet där med Glamorous Rain. Alltså, och sen bara, jag ställde mig upp när jag ser att han kommer att vinna. Därför att man fattar ju inte. Jag har aldrig kört en häst. Men jag är helt säker på att jag kör inte vilken häst som helst. Victor är till en och jag skulle aldrig kört den felfritt en gång. Men Örjan, han kan ju göra vad han vill med en häst, känns det som. Det var helt otroligt att se liksom hur hon tappar travet mer och mer. Han ser till att rädda det där upploppet och så tar han ändå beslutet att istället för, jag vet inte vad tredje priset var det 200 000 eller något sånt, istället för att ta det så provar han ändå. Han släpper av henne en sista gång och löst och kommer ta sig förbi liksom. Och det är att se det, sen att hästen också i sig gjorde en fantastisk prestation, det var så många fina prestationer, men det där var ändå det jag minns, för det var liksom. Det är sällan man ser sånt.
Ekonomichefen på ST måste jubla för att Redéns Stalfets hästar sprang in drygt 4 miljoner.
Ja, men de grämmer sig ändå över Hanimeras startgalopp där. Eller inledande galopp.
Du är också i sig.
Ja, lite. Men olycksfall i arbete. Jag vet inte hur hon såg ut och agerade innan loppet. Har inte jag riktigt koll på.
Det var inte, jag tyckte inte det var samma häst. Daniel var ju nöjd. Han tyckte att hon såg bra ut, kändes bra innan. Men jag tyckte inte det. Det var väl många som inte tyckte det. De pratade väldigt mycket om det i tv-sändningen också. Men jag fick ingen känsla för att hon rördes inte så där som hon har gjort förut. Så det kändes direkt som att man blev sugen att titta på totalisatorn och se vad det var för odds på övriga. Och jag valde då att spela vinnaren. Men... Ni vet ju alla att jag har pratat om Sayonara så många gånger. Och när hon kom flygande där och jag visste att hon stod över 40 gånger, då bara kände jag att nej, ska jag bomma henne nu?
Har du talat om spelet tvilling?
Ja, det har jag torskat på så många gånger. Jag har gett upp, jag kan inte tvilling. Ja, så det nu hade jag tur och... Vad sa du? Att...
Två hästar, då blir det tiltade helt...
Ja, nej, men det är inget...
Du kan till och med spela komb i det loppet eftersom.
Ja, det skulle jag kunna ha gjort, men det var hur som helst blev det loppet som det blev nu på många sätt och vis där då. Men det var ju ändå trist för Hanne Meras, men hon var ju, gick ju inte ens att köra från start alls. Hon var ju väldigt trevande där, så att...
Ja.
Eftersom ni nu håller på med era miljonlopp så vill jag ju då, har jag tittat lite längre ner i de här bland vinnarna förra veckan. Torsdags, Kristina Larsson med Lysjö Kasper.
Jag gillar det.
Ja, rundade Conti och Westholm. Man körde förbi dem alltså. På bort till långsidan. Åh, vilken läcker seger. Lysjö Kasper. Alltså hon blir 70 nästa år, Kristina Larsson. Hon kämpar på. Hon har 5 kallblod på sin träningslista. Och bor i Rottneros. Bara det alltså. Ni vet Gösta Berlings saga, som inte Ebba Busch visste, det vet ni. Ekeby gård, det är Gösta Berlings saga, det är Rottneros herrgård egentligen. Och där bor denna Kristina Larsson. Nej, det är så läckert att se.
Vilken bana vann hon på?
Ja, det var ju, vad var det någonstans i torsdags? Romme kanske? Örebro var det. För tusan. De kör kallblodstopp på Örebro någon enstaka gång. Vi får heller inte glömma den här fantastiska tvååringen Tetrik Vania, tror jag den heter, va? Den som är finsk men är svenskfödd.
Ja just det, tog vi upp här för några veckor sedan.
Det pågår ju en strid nu mellan olika falanger om hur man ska ha det i framtiden när det gäller det här. Men det behöver vi inte orda om här. Det är ju så att Tete Kvania är svenskfödd. Och hon bollade, eller han bollade med sina konkurrenter på Jägersro i ett av försöken till uppförningsslutning. Den här hästen var ju till salu, har det skrivits och pratats om på auktion i USA. Och Europa Resorter för en blygsam summa i det här sammanhanget när man har sett hästen. Och många svärver ve och förbannelse över att de inte köpte den eller bjöd tillräckligt för att få den. Men att det var låga bud berodde, tror jag, eller har jag hört på att Rina Rekkele, som äger fött upp och tränar och kör hästen, hade sagt att hon inte skulle släppa honom för under $500,000. Och det var väl ingen som ville betala det då. Men nu är det nya bud. Om jag förstått det rätt så är ägaren Rina Rekkele beredd att sälja hästen.
Vad kan han kosta nu då?
Om jag räknade rätt, 30 miljoner kronor.
Det låter mastigt.
Ja, det är mycket.
Ja, jag är inte spekulant.
Nej.
Men det finns säkert någon som kan vara det. Och nu har ni inte pratat om Francesco Zetterlind, inte en enda stavelse.
Nej, det är så med. Många vi kan glömma. Om vi inte nämner de här, alltså, kommer det att verka som vi har glömt dem. För det var några ruggiga hästar vi fick se. Alltså.
Jag har pratat så mycket om Francesco och vem han hade döpt efter och där, allt det där. Men han är ju ingen tvekan. Om det nu finns viss spänningsmoment i vem som ska bli årets fyraåring, det kan vi återkomma till. Så är det ju inget tvekan om att Francesco Zett blir årets treåring i alla fall.
Det kan och jag hoppas han blir ett alternativ till årets häst också.
Så kan det vara, har du rätt i.
Det ska han absolut vara, för de prestationerna han har gjort, framförallt kriteriet men även nu, de kan lätt hamna i skuggan av en ett par andra fyraåringar. Men när historien skrivs kommer vi nog att komma ihåg det väldigt väl, tror jag. Mm.
Och så vann då Örnas Prins BC-finalen och ja... Du la ut en omröstning, såg jag, på Twitter om vem som ska bli årets fyraåring. Och spontant känner man ju att, efter derbysegern och allt, alla lovord, och du har själv sagt att det är det vackraste du har sett på en travbana. Är det givet ändå?
Nej, jag tycker inte det. Det är alltså, vi kan ju tro, och alla tror, eller de flesta tror att Calgary Games är en bättre häst möjligen än Önas Prins, men han ska ju gå på prestationerna det här året och
sammanfatta ett år som fyraåringar helt enkelt.
Ja, och där har ju då Önas Prins vunnit Kungapokalen, sprintermästaren, tvåa i derbyt och nu vunnit Breeders' Crown. och stått pall för en lång säsong i stenhårda lopp. Så för mig är inte det givet att Calgary Games blir årets fyraåring.
Då säger vi så här då. Lennart Persson, vem är årets fyraåring?
Önas prins.
Magnus Dahlberg, vem är årets fyraåring?
Oj, 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 oj. Ja, Aftonbladet eller Expressen.
Ja.
Det är hopplöst. Det är ju precis som du säger. Det är helt omöjligt att jag måste säga Calgary Games, därför att han är obesegrad. Han har vunnit årgångens största lopp. Men det är ju verkligen en av de svårare omröstningarna, tänker jag, bland fyraåringar någonsin.
Ja, jag säger faktiskt också Önas prins. Jag tycker det är näst snudd på unikt, alltså. Att stå pall från första stund till sista är ju otroligt imponerande. Så, och om man då ska väga in en hel... Alltså det heter ju årets fyraåring. Och då ska man då på något sätt sammanfatta hela säsongen, tycker jag.
Det räcker inte med halvårets fyraåring.
Nej, just det. Ja, men lite. Det var en bra sammanfattning.
Ja, nej, men visst är det så att även här är väl folket med och röstar, va?
Nej,
det här är inte årets fyraåring.
Det är bara årets häst, alltså. För jag tänker att Önas prins känns lite som folkets häst också.
Nej, eller har du fel? Det är tvärtom. Alltså, årets häst tror jag Calgary Games kommer att bli. Folket älskar den där hästen. De bryr sig inte om han har vunnit två lopp eller vunnit tre storlopp eller fyra. Så att han kommer bli årets häst, det kan ni vara fullständigt förvissade om.
Sen men står han mot Önas prins då också? Det gör han förvisso, det gör han kanske. De är med båda två där också.
Ja, det är helt övertygad om att det är helt annat. Men sen beror ju på vad journalisterna röstar på. De har ju 50% av rösterna.
Det vore kul om Önas prins blir årets fyraåring och Calgary Games årets häst. I konkurrens med Önas prins.
Alltså, kan det mycket väl bli.
Ja, det är inte
med tanke på att det är olika röstförfarande.
Ja.
Alltså, och sen man tittar på pengar så är det ju faktiskt så att Önas prins har sprungit in nästan 6,9 miljoner i år och Calgary Games 6,4. Nu ska ju inte det på något sätt vara avgörande, men det är ändå en liten indikation.
Vilka blir då nominerade som årets häst? Säger vi Francesco Sett? Tror vi Önas prins också?
Ja, det borde du då.
Och Calgary
Games? Ja, det måste han ju bli.
Ja.
Och så har vi vilka äldre?
Don Fanucci sett.
Hej Google, håll tyst.
Frågade du henne vilka som ska vara med?
Jag måste ha ställt någon fråga. Ja, fy fan vad dumt. Önas prins. Och äldre har vi alltså Don Fanucci sett. Kan möjligen Aetos Kronos komma med där också? Nej.
Nej. Jag vet inte om man
kandidater. Fem. Ska vi ha fem eller fyra? Hur många brukar det vara?
Ja, det varierar nog, tror jag.
Ja, det gör det.
Ja. Månlycke, kommer han med där också, va? Eller?
Ja, det gör han såklart.
Ett kallblod måste väl vara med, och framförallt Månlycke.
Så vinner han kanske. gör en järvsufax.
Ja.
Mm. Apropå, jag tänker Önas prins där. Man kan också konstatera där att Per Nordström, han har ju i alla fall tränat hästen. Därför att det kändes som att Örjan Kihlström, han hade en taktik, och det var att kolla om Per Nordström hade tränat hästen, om den pallade med att köra verkligen ett riktigt fort sista varv.
Det var ju makalöst läckert att se att här ska vi nu testa Önas prins rejält.
Ja, det ser man inte ofta Örjan gjorde. Jag såg precis innan vi började spela in här idag, så la Mikael Kudren ut en sån här graf där han skrev att Örjan körde en lugn dödens. Det var 06 och 9 i 700 meter mellan 1000 kvar och varvet kvar till 300 kvar. Så gick det alltså under 07 när Örjan bombade på där. Och det var ju så kul att se.
Han som kallas gubben i lådan.
Han hade öppnat locket, kan man säga.
God tid.
Det var ingen som...
Här skulle inget sovas bort.
Nej, och det var det verkligen... Och sen gjordes ju den givna liknelsen där mellan tv-sändningen där mellan Elitloppet Kopiad Pine Chip där, för det var ju verkligen två som lämnade. Det blev en duell som ju var...
Ja, skillnaden var att båda höll sig i trav hela vägen då.
Ja, så var det. Så var det.
Ja, ska vi gå in på, säger man elefanten i rummet sånt här läge? Eller ja, spektaklet i lördags.
Det kanske är den röda stolpen pratar de om.
Är det en felaktig benämning möjligen? Passar inte in dig i det här sammanhanget kanske? Elefanten i rummet, kan man säga det?
Ja, det beror på om det finns någon elefant i rummet där. Fanns det någon?
Ja, vi måste, ja, i alla fall, måste i alla fall kanske ställa fram den.
Oavsett. Alltså jag blir ju, jag har gett upp sedan många år tillbaka och blir nästan matt av allt där. Alltså det är alla dessa jävla korkade regler som pensionärerna ska ställas inför omöjliga situationer. Och helt plötsligt dyker upp en regel som jag aldrig har hört talas om, att de här, den här bilen kan säga till Ulf Olsson, du får inte köra för ledning. Jeppsson, du får inte köra för ledning. Ja, så är det tydligen att man ska säga så. De får inte köra för ledning. Ändå gjorde de det båda två. Jag har aldrig talat om regeln. Jag är ledsen.
Inte jag heller. Det ska jag då säga, alltså om man då... Då krävs det att de hör det också. Gör man det garanterat i ett fullt fält där vagnar skranglar och det frustade hästar och det en bil kanske som där liksom som låter och gasar ifrån. Är det givet att man hör det liksom? Jag vet inte.
Ja, det är ju en berättigad fråga. Jag vet inte om de hörde. De påstår ju att de inte hörde signalen. Sen så hörde de då vad det, den här huvudstarten ropade i bilen. Det, ja, jag vet inte. Det kan ju naturligtvis... Man, alltså det är inte så de har tid på sig att kvittera ut det här och lämna tillbaka ett papper att jag har hört vad du säger.
Ja, det känns skakigt.
Ja, svajigt som alltid.
Ja, jag är ju, står ju på den här sidan att jag inte är så upprörd över det. Det var, jag tycker det var grejer som var mycket, ja, värre.
Och hallå, jag är inte det minsta upprörd.
Jag bara, nej, jag menar inte upprörd. Det är inte du. Det är absolut inte du. Jag hörde, absolut inte du. Det var många andra som var upprörda. Så
ja,
kan
det
jag säga.
Ska gudarna veta.
Nej, men ja, den här regeln från första början kom ju till därför att det var situationer där hästar som hade av olika skäl kommit efter i uppsamlingen skulle kunna ha en chans att köra i kapp utan att åka dit på flygande start. De fick inte ladda för, de fick köra allt de kunde för att komma i kapp bilen, men de fick inte ta den fördel som blir av det.
Man ska exempel då, om man galopperar i uppsamlingen och
ja, i uppsamlingen bakom.
Och sen
precis.
Tar man i trav och sen så kan man spida i kapp liksom, och då kommer, ja, man i ett sånt exempel.
Man har ingen chans att, man har ju ingen chans att ansluta 100 meter före bilen då, som ju är regeln, men då får man, det var ju omöjligt för ett sånt ekipage att på något sätt komma i tillbaka till i loppet då om det inte fick köra i kappfältet. Det var ju det som var problemet, och då gjorde man den här regeln. Jag tycker ju inte att den är konstig, därför att problemet blev ju att man direkt när bilen släpper så ser man ju. Man ser direkt att Disco Volante körs för ledningen. Det behövs egentligen inte tittas i många tusendelar för att se det. Problemet är att man förklarade det med att startpersonalen ville se hur det skulle utveckla sig innan de ropar, eller att det var omstart. Och då väntar man i någonstans 100 meter tills man konstaterar att jo, han får en fördel. Och då ska man muntligen kommunicera med måldomaren som i sin tur står med knappen redo för att trycka omstart. Och det tog ytterligare några sekunder. Och då hade man kommit nästan då 200 meter. Man måste ju ropa ut det här innan. Det står i reglementet att cirka. De får sprungit max cirka 200 meter.
Ja, bara det, också, max cirka.
Ja, nej,
står det verkligen så?
Det står cirka. Alltså cirka 200 meter. Jag vet inte om det står max. Det får inte vara mer, men cirka, det får inte vara överstiga 200 meter.
Återigen alltså, cirka.
Ja. Nej, men det så det tycker jag. Jag tycker det är...
Men är inte det äpple och päron lite där? Att antingen är det här galopp, köra i kapp och då när man kommer i den våldsamma farten. Här var det ju att de var inte riktigt anslutna, 100 kvar.
Ja, men det blir ju samma sak ändå. Alltså, jag vet inte hur, om man ska jämföra, då ska man kunna säga ja, men jag hade lite problem att få min häst i trav, så därför kunde jag inte riktigt få fart, men sen gjorde jag som jag gjorde. Man har inget utrymme, tycker jag. Jag ser inte problematiken med det där. Jag tänker liknande vid att man har domare i andra sporter som ropar åt aktiva att släpp i hockey till exempel. Någon står och håller om en annan släpp, skriker man. Istället för att blåsa för fasthållning direkt så skriker man släpp först. Då får den aktiva chansen att släppa. Jag kan inte se problemet faktiskt med att man inte får köra. De vet att de ska vara ansluta 100 meter före bilen, och är de inte det får de inte ladda det.
Nej, och då gjorde Olsson och Jeppsson fel.
Ja, det gjorde de ju.
Ja, då vet vi.
Och det vet de nog säkert om. Och sen som sagt, de olyckliga omständigheter, det fanns både saker att skylla på. Och sen är det ju inte bra att de inte hör. De hör inte omstartssignalen, och de hör heller inte spiken som ropar att det är omstart. Man hör att det tar 300 meter till innan de uppfattat det. Det är ju den, det tycker jag är den mest konstiga i det här. För...
ja, men det är ju dålig anläggning, högtalaranläggning. Men sen nästa skede, när de kör till 500 meter eller vad det nu var, och då får de 4 minuter på sig att återhämta sig. Man har kört 500 meter i nästan världsrekordtempo. 4 minuter innan loppet körs igen. Det måste väl ändå vara ett ganska korkat beslut.
Ja, precis. De hade klockat det till 4 minuter och 29 sekunder.
Ja,
och där kan man ju också titta. Nu vet inte jag hur övriga ekipage hanterade det, men Ulf Olsson var ju så upprörd så att han körde ju varv på varv runt startbilen.
Ja, men det var inget tempo. Han var knappt nere i 10 tempo där när han körde runt.
Nej, det var han inte. Men det känns inte som ändå Disco Volante fick den harmoni han kanske skulle behövt. För att höra en massa domare stå och skrika eller ropa mellan varandra och aktiva där. Men det måste vara. Men det är klart, de hade ju kört alldeles för långt.
Nu är man för dåligt liksom kunskapsmässigt insatt här. Hade det varit bättre att kört ett lopp emellan och sen kört?
Jag tror inte man kunde gjort så, utan antingen kör man det direkt eller efter några minuter vila, eller också flyttar man det till sista loppet på tävlingsdagen.
Och det går ju inte om en V75-omgång på något sätt.
Nej, går inte vad...
Ja, går, gör det klart, men...
Det går i alla andra, när det har en tidigare olyckelopp, man kör om som sista lopp. Det är inte så konstigt.
Ja.
Men man kan konstatera...
Har det hänt på V75 att man har gjort det?
Det kan jag inte minnas.
Man kan konstatera en sak i alla fall, och det är att det ställdes... Ja, jag ska inte överdriva här, men säg att det ställdes 5-6 olika typer av frågor vad det skulle kunna bero på att man... körde loppet direkt och så vidare. Den enda frågan som inte ställdes i tv, det var, kan det vara för att det är tv-sändning och vi har V75? Det var väl den många faktiskt funderar på, om det är det bara därför man väljer att köra loppet så fort som man gör, för att körschemat ska hålla.
Jo, men det... så det påverkar naturligtvis. Så hade det varit en vanlig simpel V5-kväll på Eskilstuna där, så hade man förmodligen flyttat det till sista loppet.
Det är på något sätt allmänt i världen, livet, att the show must go on liksom. Ja. I fotbolls-EM höll ju en dansk spelare på att dö, och ändå spelade de klart matchen samma kväll. Ja. De visste inte om man skulle överleva, människan.
De var ju lite efterkloka tyvärr, både Jeppsson och Olsson, som sa efter loppet, och det är lätt med facit, ja, vi borde struket våra hästar.
Sen lite konstigt fokus här också blev det. Precis allt fokus lades på Disco Volante. Alltså han var ju inte den enda som var med i denna körning.
Nej, men faktum var att spiken, eller ja, måldomaren via spiken uppgav att det var Disco Volante som orsakade omstarten. De sa
jo visst, det är en sak. Men det var som att det var så himla synd om Disco Volante. Och i många hästar som... Alla hästar
var med. Ja.
Men vi kanske... Ska vi gå in på sporten i det loppet då? Den hästen som fick det absolut tuffaste loppet i det som avbröts, det var ju Brother Bill. Tredje spår fram till döden, i exakt samma tempo. Han vann loppet sen.
Hästar reagerar oerhört olika på
sig. Jo, det vet vi. Men det, då är det
ändå... Nej, Diskolant är en liten gangster, lite hetsig och... Sådär, va?
Jo, det är oavsett förutsättningar så påverkas hästar olika. Det liksom...
Man kan ju säga att alla drabbades lika nästan. Men man såg också Lawmaker från innerspå fick en bra start och vart ju jättestressad när det blev omstart.
Det är därför man mår dåligt över ett sånt här förfarande, eftersom man vet att sådana där omstarter... Det ska ju, alltså en omstart bakom en bil ska ju vara så att bilen sakta ner, som ju är det nya förfarandet, och då blir det en helt annan... Därför ska ju inte...
Ja, därför går det inte att tillämpa den här regeln. För
nej, det tycker jag är det värsta liksom. Att det blir ju förstört loppet så att säga. Av den anledningen blir ju tillämpningen helt, helt galen tycker jag.
Ta bort autostart alltså.
Nej, ta bort alltså. Ta tillbaka den gamla uppkörningen bakom startbilen. Där hästarna kom från, alltså framifrån bilen och vände upp samtliga när de var förbi bilen. Kommer ni ihåg denna uppsamlings...
Ja, det är klart vi kommer ihåg. Jag har kört den många gånger.
Ja. Varför togs...
Men så har man någon jävla stolle som vägrar att vända.
Men det är ju uppenbart att då och då händer det att de här kuskarna som kör varje dag och de kommer snett på det.
De vet precis vad de gör. De försöker skaffa sig fördelar.
Många hästar i den här uppsamlingen var sent på det. Det var inte bara dem. Många hästar fick köra. Många kuskar, ja, men
många kuskar tar ju en rövare att domarna missade.
Jo, så är det ju. Men här var det ett antal som fler än de som körde om ledningen som var sena på det.
Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av detta.
Ja. Ja, jag saknar den där gamla uppsamlingen. Jag tycker den var...
Ja, vi kör med gammal uppsamling. Men om inte hästarna, alltså, då är det någon krångelpelle där som inte vill vända upp.
Ja, det såg man inte ofta.
Nej.
Nej, nej, jag tror ju som sagt problematiken är ju alltså, varför regeln kom till. Och det är klart att man kan gå tillbaka till något annat. Men det är som sagt, bara alla hästar får vara med även om det händer något konstigt i samband med uppsamlingen. Och vad det nu än är, om de inte vänder lika snabbt som alla andra eller vad det nu är för någonting, så är det ju... Det blev ju ganska konstigt när man blåste för omstart för hästar som bara försökte få komma i kapp och vara med i loppet överhuvudtaget. Det var ju inte så bra det heller. Så att, men jag hoppas de fixar högtalarna både på Eskis och på andra banor, att man kollar att det verkligen hörs nu då.
Och stolpen är där för all framtid. 100 meter stolpen,
ja,
den röda.
Ja, den var ju inte där verkar det som. Jag har tittat på hur det såg ut när Eskilstuna körde den 26 oktober. Och någon får rätta mig och titta närmare, men jag kan inte se att det stod någon stolpe där den 26 oktober heller. Så att jag tror att man hade missat.
Men den kommer att stå där in till tidens ände.
Ja, alla vet numera vad 100 meter före start ligger när det gäller 1600 meter. Eller start på vårt och långsidan.
Sen är ju kuskarna också experter på att skylla ifrån sig. Det måste jag lägga till också.
De det är väl som i alla annan idrott, tränare, ja, och idrottsutövare.
Skandal. Och det är alltid den här också. Fan, det omsätter flera hundra miljoner.
Ja, det var någon som drog till med flera hundra miljoner. Ja. Det var väl att ta
och det är funktionärernas fel.
Den kommer alltid upp. Ja.
Men som slutpunkt, jag måste som slutpunkt då ändå, som sagt, Brother Bill, jag tänkte mest bara, inte för att säga att det var synd om någon eller något, men att lite säga, vad är det för häst då? Som får den starten i det loppet, i det avblåsta, och sen vinner som han gör i alla fall.
Men du har ju, hur kan du vara förvånad? Du har hela tiden sagt att det var...
Nej, jag är inte förvånad.
Jag vill förvåna mig med så att du helt plötsligt är förvånad över att en häst är så bra som du alltid har framhärdat.
Nej, jag var så här, om man nu ska blanda in spel i detta då, men jag hade ju spikat Brother Bill, det fattar väl alla att jag hade gjort också. Jag var ju lika förbannad som alla andra, just att det blev som det blev. Jag kände ju att stryk det här loppet, körde sen. Jag trodde det var helt kört naturligtvis. Det är inte att begära att Brother Bill ska ha chans att vinna det där loppet. Så att jag fattar ingenting när han vann.
Ja, nu skiter vi det. Men det lär ju få någon slags konsekvens eller uppföljning i kommande måldomarkonferenser och liknande.
Ja, men det där hör man ju alltid vid nästa måldomarkonferens.
Jag vet.
Och vad händer då? Det är inte ett jävla dugg, va? Det är alltså någon borde...
Vad vill du exakt ska hända här i det här fallet?
Nej, men jag tycker att någon borde, alltså att Staffan Falk då får torftigt stå och försvara det här. Det är ju inte rätt riktigt. Han är ju riksdomare och ingenting annat. Reglementschefen var tydligen inte till städes, så, men vi har ju en ny sportchef som brukar kunna ta ton. Och då kan man ju förvänta sig att han åtminstone ställer upp i TV och förklarar att ja, sin syn på det här är oacceptabelt och det här ska vi ändra och så här ska vi göra. Men det är ingen som vågar liksom ha en bestämd uppfattning om någonting, utan det ska beredas och utredas och fan hans moster.
Ja, måldomarkonferenserna, den kommer snart i alla fall. Får vi se.
Ja, och då är Lars G. Dahlgren den enda journalist som är närvarande antagligen.
Och sen kan man ju inte, jag kan väl säga som avslutning utifrån det här, det är ju hur man beskrev det här, att det blev ju Staffan Falk som fick prata jättemycket. Och anledningen till det var ju att man hade tydligen då sökt Johnny Staff, men man sa då att Johnny Staff är bortrest och kan inte vara med i programmet, men hade annars gärna varit det. Sa Per Skoglund.
Man ser liksom ju att... allting sagt att
det är faktiskt jätteroligt.
Man ser ju överallt regionrådet i Stockholm, hon avböjer att kommentera. Alla avböjer att kommentera. Man skickar sms på, som svar på frågor. Man skickar fram någon presssekreterare. Så är det överallt snart. Ingen som vill stå upp och ta smällen.
Var det på heder och samvete Skoglund sa detta? Att han hade...
Nej, jag vet inte det. Utan att ge sig på honom då, men han hade en grej, kommenterade också det här kring då att man visade bilder från när Daniel Redén värmde utanför banan, Hanni Merasso, hon rörde sig ju inte rytmiskt. Det kan ju finnas många förklaringar till det, men här rabblade upp en hel del förklaringar till det. Och som sista förklaring, efter att ha sagt att det kan vara att det är skitigt, de är de fossingarna, det kan vara mycket, då kom, och så kan det ju också vara att de har ont någonstans.
Oj.
Och det är ju ingen, det är ju så att säga ingen, absolut inte kritik mot någon enskild tränare och inte Daniel Redén i det här fallet heller. Vi vet inte alls om det var något fel på Hanni Merasso, men att det normalt sett när hästar rör sig orytmiskt så är det väl oftast för att de har ont någonstans. Att ta det som sista alternativ, att de kan vara rädda för att bli skitiga, att det skulle vara anledningen till att en häst är orytmisk. De är ju födda utomhus de här i princip.
Och de, det verkar inte klokt. De klarar dessutom att ha ganska ont ganska länge.
Ja.
Liksom alla andra, de flesta andra idrottsmän. Nej, ja. Nu går vi vidare tycker jag.
Ja, det gör vi verkligen.
Innan jag somnar.
Vad vill du köra nu då?
Nej, men alltså det är Axel Jensens minneslopp.
På lördag.
Ja, i V75. Nu flyttar de till Oslo med V75 och då är Axel Jensens minneslopp.
Just det.
Och det har vi haft några fina vinnare genom tiderna.
Jag, det enda live jag har sett... Jag visste inte ens om att tävlingsdagen var där. Jag skulle hälsa på min syster som då bodde i Oslo. Då var det tävlingar på Bjerke. Då var det Axel Jensens minneslopp. Med Besiege som vann.
Staffan Nilssons Besiege.
Ja, till 4. Jag tror till och med spelade till 4,92. Samma dag vann Lady storupplagan. Jörn Lausen. Kommer du ihåg den?
Jajamän. Gassadegato var det vi skulle prata
om. Gassadegato ska vi prata om. Som vann...
Svåra frågor. Jag vet vilket år han vann derbyt, men han måste ha vunnit.
Det måste vara samma år i september.
Ja, men då var det väl 2004 väl? Eller?
Det borde vara ju för 4-åringar då, va?
Just det var det. Ska vi börja med att lyssna på ett framträdande som Gassadegato gjorde.
Voici un cheval qui débute en France aujourd'hui, un cheval qui a remporté l'an dernier le derby des 4 ans en Suède. Cheval d'un niveau très très élevé, il est associé à Tom Orpestad qui découvre la piste de Vincennes aujourd'hui. Gassadegato qui est en forme, c'est ce qu'on nous a indiqué tout à l'heure, il est en forme, il est en bonne condition. Malheureusement, il a tiré un numéro en
seconde. Dubois qui va remporter ce championnat européen des 5 ans avec la championne Mara Bourbon. Bravo Jean-Pierre Dubois pour remporter cette course avec la grande Mara Bourbon. Deuxième place pour le numéro 11, Gassadegato le Suédois qui a fini fort. Troisième place pour le Finlandais Air Force le numéro 2.
Ja, det var året därpå när han gjorde debut, tror jag, på kolstybben. Tom Alpestad, som referenten säger här, eller tv-rösten. Vrål spurtar ju som tvåa i mål efter invändig resa. Alltså han gick ju dubbelt så fort som Mara Bourbon som vann loppet. Fantastiskt vad han gick. Han trivdes helt enkelt på stybben.
Stybben.
Ja.
Mara Bourbon var ju inte vem som helst.
Nej, precis.
Ett av de bästa stona vi har sett. Grant Diablo var förresten med i det loppet och blev sexa.
Mm.
Vår europeisk femårskampionat, om inte har sagt det.
Just det. Kul också att ju Tom Holpestad, som körde hästen i samtliga starter i karriären, också då körde här på Vincennes. Han... höjde inte in någon fransman.
Och den seger vi minns alla mest är naturligtvis den lite överraskande, oväntade segern i derbyt. Till 14,55 i odds.
Är det lite grann den senaste tränaren som var en sån där underdog? En liten tränare som vann derbyt. Jag vet inte vad man ska, vilket fack man ska sätta Peter Pudo i för sig. Han, det känns ju inte riktigt, men det, ja... Holpestad kilat sig in mellan Hultman och Nurmus och Wahlman och allt vad det varit på under 2000-talet, Colgjini.
Och Wahlmans jämte Diablo var ju storfavorit i det där derbyt. Ett sko som var storfavorit till 1,50. Men Gasso de Gato, töm Hörpestad, lurar dem.
Mm. Visst var det ledning hela vägen? Typ.
Ja, han höll i och stack ifrån, tror jag. Mm. Tyvärr så gick ju denne Gasso de Gato ett grymt öre till mötes när han skadade så allvarligt under en motionstur i skogen 2007 var det väl. Så att han fick avlivas på plats.
Ja, hemskt.
25 segrar, 57 starter, 5,4 miljoner nästan. En son till Alf Palema som ju har lämnat en del andra goda hästar. Gide Palema, Torvald Palema och flera kommer med Anektaj, Jatsi Brodda, Royal Guld och så Gasso de Gato. Hörpestad, stora stjärna genom livet. Det är ju så att en liten tränare får sedan två sådana. Även man hade Riva del Sol som också som vann, inte också, som vann på Vincent.
Ja, och han hade ett gäng fina hästar i under sent 90-tal. Kändes som att han ofta kom till Solvalla och hade ställt i ordning och vann.
Absolut, ja men visst. Eller hur? Men Hörpestad var ju det var kanske inte ett begrepp, men det var ju definitivt en av dem. Ett av de namn som ju nämndes jämt.
Ja.
Han var ju mycket frekvent då.
Han lopp samma dag som Kristina Larsson på Örebro i Örebro i torsdags.
Så Ulf Stenström har gått och vunnit sin tusende tränarseger.
Hur gick det där till då? Han har man fick en licens 2003. Men han har ju gnetat på. Han har tagit fram ganska många fina hästar. Nora Spin och den här som vi såg i lördags då.
Jag måste ändå säga att det är imponerande. Alltså,
ja, det är det.
Han har ju inte haft alltså guldskedsimmunmaterial.
Nej, det kan man inte säga. Han har gjort det bra med, ska vi säga, ett begränsat material då?
Ja, mellanläge kanske. Men,
ja, och några tusen segrar.
Måste jag säga.
Men det är en idog jävel alltså.
Okay.
Det måste jag säga. Han fuskar inte med stämpelklockan så mycket, kan jag säga.
Nej. Ja, kul faktiskt. Väldigt kul. Vi kan väl lyssna här på hans kanske största stjärna då.
Si ritrae l'ester di galoppo Letuche. Questa è la prima sorpresa della corsa. Partita. Lisa America rientra Lana del Rio che fa per accodarsi ma non vi riesce lungo l'arco della prima curva infilata da Nora Spin velocissima dalla postazione alle sue spalle. 1,56 e mezzo e Letuche da un parziale devastante a Lisa America, viene filato da Nora Spin all'ingresso da dritta arrivo, ha sparato il meglio Letuche, si deve guardare da Nora Spin, poi Lisa America di dentro, Letuche in vantaggio su Lisa America e Nora Spin. Nora Spin che va su Letuche, lo coglie in difficoltà e va all'estero, il continentale 2009, Stefan Söderqvist e Nora Spin che battezzano per la...
Con Nora Spin che continua l'attacco, di Le Ben che si difende, di Ben di dentro, Nora Spin di fuori, gli altri molto più indietro, con New York che viene a fare un po' d'arrivo, braccio e frusta Santomollo, con Nora Spin che continua l'attacco, Le Benerelle che cerca della difesa, Nora Spin all'ingresso in retta, sferra l'ultimo attacco, Nora Spin stava a guardare perché gli bastava un parziale, gli è venuto tutto a puntino, ma lui ci ha messo molto, molto, molto di suo.
Nora Spin vid två segrar i Italien. Den första var väl i Bologna då i Gran Premio Continentale på 800 meters banan där, som jag tror att det är. Jag undrar om inte det är den största i karriären då, att den väger tyngst. Eller tror du Prix de France?
Ja, Prix de France. Ah, okay. Utan tvekan.
Jag tycker det var så kul att Stefan Söderqvist fick köra där i
de
italienska segerna.
Söderqvist, hur var länge sedan vi hörde talas om?
Ja, har du något på radarn?
Ja, han håller till ofta upp i någonstans uppe i fjällen. Ska bygga något hus där, vet jag. Tandodal, nej jag vet inte. Det är någonstans långt upp i detta rike. Han gillade det där med att åka skidor och sådär, så att han trivs nog där uppe.
Är det Ångermanland det är ifrån, eller?
Ja, han kommer ju från Ådalen där, va?
Så var det nu.
Dannero.
Ja.
Men jag tror det är högre upp. Men han har kvar gården i Bollebygd, om jag har förstått det rätt. Han har inte gjort någon större väsen av sig sen han drog sig tillbaka.
Nej, det...
Han har inget behov av det.
Nej, han är inte ute och svingar på Twitter. Ja. Vad har vi mer på Stenström idag? Vad minns vi mer?
Ja, men vi pratar om minnesvärda tvåor ibland. Ja, det gör vi varje gång numera. Och det är klart att Jorhaines...
Ingen minns en tvåa förutom vi, brukar vi kalla det.
Precis, så är det. Jorhaines storchampionat 2013 och alltså det här loppet som har kört sedan 1969, så är det bara tre hemmatränade hästar som har vunnit. Det är ju Bosse Näslund två gånger, Kristina Palema, Emily Palema och dessförinnan Sven Gunnar Andersson, May Pay the Bill. Det är de tre andra axelatränade som har vunnit loppet, och 2013 hade ju naturligtvis Stenström med sin stora chans i livet när Jorhaines var med. Björn Goop körde. Och det är inte så många lopp som man kan säga Björn Goop gör misstag i, men det här är nog, även om jag aldrig fått Ulf Stenström att säga det naturligtvis, den här gången var det lite så, tyckte att han körde lite för hårt, lite för tidigt med Jorhaines som såg klar ut mitt på upploppet. Men ni har väl hört talas om det där långa upploppet, gissar jag. Så Blended Scotch och Per Linderoth som kanske då vann sitt livs seger, fångade in Jorhaines strax innan mållinjen.
Fasansfullt långt för Stenström just den dagen.
Ja, 43-oddsare. Och det är klart att den chansen kommer inte tillbaka. Sen var han ju väldigt, 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 väldigt besviken när han blev av med Jorhaines till Fabrice Soloa. Och med tanke på vad som hände sen så hade väl han anledning att vara besviken.
Uff. Ja. Ja, det var en minnesvärd tvåa. Vad har vi mer då? Jag tycker vi kan lyssna på det här.
Det var nordisk mästerskap och massor av folk. Fyra kronor hade han med sig. Två satt han på smaragd och Sir Nordin. Så gick starten. Demonfot till spets. Men efter ett halvt varv övertog Tampico ledningen. Men Tampico gav sig helt. Och sen handlade det bara om Gainon och Smaragd. Upploppet ned kämpade de sida vid sida. Och han kramade kvittot hårt i handen. Men så drog Smaragd ifrån och vann ganska lätt. Oddset blev 3,74. 7 kronor tillbaka på 2 kronor. Jubel och vild glädje. Och från den dagen var han fast.
Ja, mycket på grund av filmen här. Kommer man ju ihåg Nordisk mästerskap, tror det var 1957. Den har man, ja, sett, den har man sett några gånger där. Gainon och Smaragd. Och han kramade kvittot hårt i handen. Och sen den dagen var han fast.
Ja.
Ja. Gainon alltså tvåa här bakom Smaragd, som sagt. Du hade något på G, Magnus?
Ja, jag har ju fått... Tyvärr tycker jag kommer ihåg, jag har ju svårt att komma ihåg vilka som vinner numera.
Ja, men det är lättare att komma ihåg tvåorna, för det är de man har spelat.
Precis, det måste finnas många, många tvåor. En som jag faktiskt kom på då, jag försökte leta bland torskspel, och då var det ju Pandemotör i Kungapokalen 2012. Det var ju skitigt den dagen också, ungefär som det var på Eskilstuna i söndags där, och Ludde körde fram till dödens dryga varvet från mål och pressade mot Pitergium och hade ju grepp in på upploppet där. Och då kom ju Fawkes längst ut i banan, och jag hade ju ögonen på Pandemotör, men han var ju slagen. Han var ju sist 300 kvar, det skulle ju liksom inte gå.
Men vi pratar om två år, hej.
Ja, precis. Och det är tyvärr så det slutade, därför att Fawkes, han höll ju undan. Pandemotör flög ju fram till slut, men Fawkes vann väl med... Jag har inte sett målfotot, vill inte se det heller, men Pandemotör var ju... Hade det varit lika långt upplopp som på Axevalla, då hade han vunnit. Så som många säger. Tänk om loppet hade varit lite längre, då hade han vunnit. De är ju aldrig längre.
Nej.
Så att han fick stryk med läpp kanske, Pandemotör tvåa efter Fawkes där. Och det
grämer dig än alltså?
Ja, jag ja, det har fått mycket annat efter det att grämas över, så att jag har glömt bort. Men Pandemotör behövde väl inte grämas, för han vann ju lite större lopp senare i karriären. Han var ju tvåa i Elitloppet dock också. Men,
den eviga tvåan alltså. Nej, han vann en del.
Ja, man skulle kunna slarva och säga det. Men, nej, men det är ett upplopp jag inte glömmer i varje fall. För det är lite som man ska slarva lite. Men lite sådana här Legolas-vibbar när Örjan plockar ut hästen längst bak där och kommer längst ut. Men han hann ju inte fram, till skillnad från Legolas.
En tvåa till har jag. Jag tror att du är med mig på den där, Lennart. Ett visst derby 1989 när Frej Nalan vann i den stenhårda upploppsstriden med Atas Fighter L.
Ja.
Den minns man ju. I alla fall jag.
Ja, den minns man eftersom han var helt klar på Atas Fighter L.
På varsin del av EGSO kanske stod vi ovetandes om varandra och var helt klara på att Atas Fighter L skulle vinna. Ja, snöpligt.
Även om sträckte Jim upp pisken lite för smädligt mot oss där strax innan
morgonen. Ja, visst.
Han skulle förresten fyllt 70 år igår eller förrgår, den gode Jim.
Ja, Jim. Vi unnar ju...
Vi unnade honom den segern trots att vi torskade på spelet. Ja,
vi var besvikna i någon minut kanske. Och sen
ja, fan kunde Frej Nalan hålla undan förresten?
Få greppet?
Ja, men Frej Nalan mot Atlas Fighter, det finns ju inte. Fan.
Nej.
Oh.
Ja, man såg att den ändå såg lite farlig ut där i utgången av sista sväng, så tänkte man, nej men det, herregud.
Han vägrade att släppa någon förbi sig och Jim satt så gott som orörlig i jollen där. Han visste, man såg att han visste att ingen springer förbi Frej Nalan.
Ja, det är lite som Frej Nalan, man tänker det nu. Jag gillade ju Frej Nalan, det var ju en härlig fux så, men om Frej Nalan nu inte hade vunnit det där loppet, frågan är om han ens hade kommit ihåg Frej Nalan då. Atas Fighter L kommer vi ihåg ändå. Det blev liksom något annat med, ja, kanske senare då med
halv längd bakom Atas Fighter L. Vi hade inte haft en tanke på den någonsin igen.
Nej, det kan vara, det känns som att tittar man i många resultatlistor där just där man tänker, vad hade hänt om den hade vunnit just det loppet? Och det blev liksom inget mer. De var tvåa i derbyt, men det hände inget mer sen, men om de hade vunnit då. Det finns
den här Joakim Lövgren-hästen som var tvåa ganska knappt slagen. Kan vi komma ihåg vad den heter? För några år sedan?
Pratar vi...
Derbyt.
Derbyt,
ja.
Nu.
En sån där häst som man glömde. Men jag kommer ihåg den i sig då. Men kan det vara en Västerbo-häst?
Ja, just det.
Ja, det är det loppet. Ja, men det är ju det Västerbo-Eklär.
Ja,
Ja, för det grejen var att jag, det stämmer ju, det var samma lopp jag satt och tittade på. Jag tänkte nämligen kring det här med hästar som man har glömt bort och så vidare på olika sätt. Men Conlight Ås som en derbyvinnare som man heller inte pratar så mycket om. Men i det loppet var ju Västerbo Eclair tvåa, precis.
Och jag tror dessutom att Joakim Lövgren i det första han sa när han fick en mikrofon framför ansiktet efteråt sa, ingen kommer ihåg en tvåa, va?
Nej.
Nej.
Men nu har vi påmint om den.
Ja. Fler tvåor, podcast.trottosport@gmail.com om ni har ett bud på gång.
Apropå tvåor, nej, tvåor. Han har ju varit på tvåor några gånger, men han vann väl svensk mästerskap vid Kronos, eller hur var det? Honom träffade jag häromdagen.
Nej.
Jo, det.
I egen hög...
Egen hög häst. Ja,
skulle man träffa honom annars?
Nej, det är sant.
Jovensan, jag träffade honom på Ahlbäcks stuteri. Där han är för att tappas på sperma.
Hur såg han ut att må i livet?
Alltså det är märkligt. Man har ju uppfattat den här Verikrono som en liten bråkig krabat. Han stod där, hängde i hagen och tittade lite försynt på den inkräktaren, i detta fall mig alltså. Men han såg ut och välmående, och Johan Björnsson som är boss där, han sa att det är en väldigt, väldigt trevlig häst att ha med att göra.
Härligt. Hur känns det när man står nära honom storleksmässigt och sådär liksom? Vad får man för intryck?
Ja. Nej, men han såg, jag tyckte att han såg sådär storleksmässigt imponerande ut, det måste vi säga.
Nej, för ibland kan man få helt olika bilder av vad man har sett på en tävlingsbana respektive då i en hage till exempel.
Så fall kanske det var en liten besvikelse. Nej, jag vet inte.
Floppen.
Flipp eller flopp.
Ja.
Ja.
Nu är det alltså V75 som flytta till Norge på lördag. Det är väl inte så populärt bland alla kanske, men är ni med i matchen?
Ja, men jag kan tänka mig att det blir ett uppsving för Big Nine, Big Noon på lördag.
Efter ytterligare en sänkning i lördags.
Ja, men nu får man ju... Det finns de som står över V75 nu kanske då, för att det är i Norge.
Är ändå en jackpot.
Är det jackpot? Är det jackpot?
Ja, och sen körs ju Big Noon-pokalen också.
Ja, Big Nine-pokalen.
Så det är... Ja. Så de kanske kommer på att spela fel.
Det får inte heta samma som i Sverige.
Det finns en förklaring till det faktiskt. Jag reagerade när jag såg det. Men det här loppet har funnits sedan 2017. Och det är ju en direkt... Det är naturligtvis en hyllning till Big Noon. Därför att han... september... Det här loppet kördes första gången då i september 2017. Och i september 1942 var Big Noon i Norge på Bjerke, och det var 24 000 personer där, och han vann ju, och Olof Wallenius, ägaren, legendarisk, han skänkte i första priset till en någon stiftelse som var kopplad till efterlevande till förlista norska sjömän som seglat i svensk tjänst.
Folk vandrade i stora massor till Bjerke denna dag, och han, Big Noon, galopperade ju stort men kom tillbaka, va? Och det finns ju den här läckra bilden när han sträcker ut för fullt.
Den är alltså från Bjerke.
Ja,
just det.
Och jag tycker absolut de har all rätt att kalla detta för Big Noon-pokalen, tack vare det, eller på grund av detta.
Ja.
Ja, och dessutom är det ju garanterat i samråd med Margareta också, för att hon de skänkte, vad heter det, ett hederspris till det här loppet när det började.
Då i detta lopp gör Stol The Show debut för Frode Hamre.
Det är ju faktiskt intressant.
Tycker du?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja. Och jag gissar att stallkamraten Ludde Gäres blir favorit.
Det ser så ut rätt klar, eller mycket klar just nu i alla fall. Är det på det sättet. Man saknar ju Big Noon i Solvalla-loggan numera. Vad tog den vägen? Den saknar jag.
Axel Jensens minneslopp ser lite öppet ut, lite, ja, inga stjärnor direkt. Va? Det borde väl Robert Berg, Mr. McCann vinna med Skoglund där. Möter förvisso den norske derbyvinnaren Kretsch.
Sen är det ju klassiska Jakob Meyer också.
Ja, Månprinsen är med. Månlycke heter han. Ja, Gunnar åker till Bjerke och vinner förstås.
Har ni några roliga idéer då? Magnus?
Ja, nej, jag hade inte koll på förrän jag tittade igår kväll när jag skulle titta på listan. Jag hade inte koll på att det var Bjerke. Luften gick lite ur. Jag känner att det är så jobbigt tycker jag att gå in och läsa på de här. Nu är det lite svenska hästar med också, men det var väldigt få. Jag tror Lotto kan passa mig nu. Det har känts så lite på slutet faktiskt. Nej, söndagen var bättre än lördagen för mig så. Men nej, jag har inte tittat. Jag ska naturligtvis kanske försöka göra det. Men jag tror inte att det blir någon hög prioritet på den här.
Nej, vi kör med Big Nine.
Ja, nej, men jag måste säga det. Är bara att jag är inte jättepepp på lördagen där. Men jag är småpepp om vädergudarna vill. Därför att på tisdag kväll, ikväll alltså, när vi har kommit ut, så startar ju Don Fanucci Set på Romme. Så att det kan bli tisdagstrav för mig faktiskt, om det som sagt inte då blir snö och drivis och allting. Det börjar ju bli den tiden på
året. Romme på en tisdag, kan det bli mer fel?
Fel? Det är helt fel. Det är oerhört märkligt, men...
Romme aldrig på en tisdag.
Ja, men de Fanucci Set anmäldes från Daniel Redén och Clickbait från Melander, och då var de ju bara två sen... För att inte behöva ställa in loppet igen fick de tjata dit hästar till från Tarsan och Redén då, så att det blev... fem hästar i loppet.
Just det, det är det som redan har ställts in en gång. Ja, just det. Så var det.
Nu tackar jag för mig.
Och, om en vecka, om vi står ut i november, dimmorna här, så återkommer vi med ett nytt avsnitt.
Ha det gott.
Hej då.
Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.